Borgo fick uppleva kunglig glitter och glamour då tsar Alexander den första av Ryssland besökte staden under landdagen 1809. Efter hundratals år under den svenska kronan blev Finland en del av det ryska riket och tsaren reste till Borgo för att avge sin regentförsäkran samtidigt som det finska folket svor tsaren sin trohet. Nå, det här var den byråkratiska biten av besöket, men det påverkade den vanliga borgobons liv på alla möjliga sätt. Jag träffade museilektor Hannele Tenhovuori för att prata om landdagen 1809 och hon får börja med att berätta varför Borgo valdes som ort för att ordna landdagen.
Det här var en stor stad på den tiden. Här fanns tillräckligt många stora byggnader som skulle kunna vara som, fungera som en sån här lokal för olika möten som man behövde. Och vi har domkyrkan och domkapitlet där vi står nu till exempel. Så att de resurserna fanns här redan färdigt. Och till exempel Helsingfors bredvid oss, den var mindre stad än det här. Sen om man tänker på Åbo så var en ännu större stad än Borgo, så det var kanske lite för nära Sverige och sen ännu kriget pågick ännu på vissa delar av fronten. Så det här var så här passlig avstånd från Sankt Petersburg, tillräckligt stort så att man kan ordna så här stor festlighet som sen pågick i flera månader egentligen, så att det behövdes resurser och byggnader för en längre tid och period.
Nu kan du berätta lite om de här förberedelserna som gjordes i staden inför det här mötet?
En sån här konkret grej till exempel var det att det här stan skulle se ut som en stor stad. Det vill säga att det skulle vara så färggrant och så snyggt och fint och rent. Så att reparera fönstren, om det är något tak som läcker så det ska lappas och lagas. Och målas så mycket som man hinner och kan. Och så färggrant som möjligt. För färg, det var ju dyrt. Fattigt folk hade inte råd att måla sina hus. De hade inte ens mat varje dag. Men om du hade ens lite pengar så rödmylla. Det var så en bra färg för det kunde man koka ihop själv. Men sen om man ville visa att man har lite mer pengar än de andra så skaffar man just blått eller gult eller grönt för att lyxa upp det så att säga. Så fanns det också sådana här, ska vi säga, konkreta problem. Man visste att det kommer flera hundratals personer som då kommer att vistas en längre period. Att om allt det här börjar i mars, de här festligheterna, så de tog ju slut först i juli 1809. Så vad ska de här alla bo då till exempel? Flera hundratals personer som kommer på de här möten och festligheterna. Det fanns ju inget hotell som skulle vara så stort. Men till all tur så borgoborna fixar det. Om man råkar ha ett extra rum eller extra säng hemma hos sig så städar man det rummet och lagar det fint och där tar man en sån här landdagsrepresentant sen och bo hos sig de dagarna som hen är det här. Och sen åt andra sidan så kunde man ju få också lite betalt för det. Att på det sättet så behöver du inte betala det här från din egen ficka, utan du fick ju sen pengar för det att någon hade övernattat hos dig.
Jag har förstått att man alltså byggde typ någon sorts port. Är det lite sådär triumfbågen med mera himlaga som Alexander skulle komma igenom?
Nu försökte man nu göra det så fint som möjligt, för det var ju tänkt att sen när man kommer till den här landtagsstaden att man sen får se den här äreporten först och på det sättet känna sig välkommen till de här festligheterna. Och det blev en ganska hög port, att vad vi vet så typ 16 meter hög.
Oj.
Att det var en riktigt präktig port. Målat och med olika figurer, till exempel just Rysslands vapen och Finlands vapenfigurer där. Och sen på kvällen så fanns det lyktor som lyste sen så att det lyste också på kvällen. Vilket var ganska fint på den tiden. Vi är kanske vana med det att vi har olika typs lampor och lyser dygnet runt i städer nu för tiden. Men på den tiden så var det faktiskt mörkt på kvällarna och sen att den här äreporten var sådär, hade fina lyktor som lyste så det måste ha varit någon ganska fin känsla att se den.
Ja. Har jag förstått rätt att man också byggde någon sorts trätratoar som bara tsaren fick gå på?
Ja, för våra gator så de kunde vara ganska slaskiga och hala. Och för att han skulle ha det lite bekvämare att gå genom den här stan till de här olika ställen som var mötesställen, så byggde man så här tre trottoar, lite högre trottoar, som var då tänkt enkom bara för honom. Och den började från Ågatan, från en byggnad som vi kallar ännu i denna dag som slott. För om det var lite svårt att ordna det här, att de här ledamöterna hade någonstans att bo de här dagarna som de var i Borgå övernatta, så nu var det ju lite svårt också att hitta en plats åt Alexander. För,
ja, hade vi något hus som var tillräckligt fint?
No,
slottet då tydligen.
Ja, borgaren Solitander sa att min byggnad där, mitt hus, min gård på Ågatan, den är så pass stor och fin. Och jag kan flytta bort därifrån, att Alexander kan få det, att han får övernatta där och använda de utrymmen så mycket som han behöver. Men Alexander kommer ju med en lång, lång, lång parad av släden efter varandra, fyllda med kläder och bekänter och säkert livvakter och allt möjligt annat, mat och allt som han behövde med sig. Så det sägs att det behövdes 164 hästar för att dra alla de släden som han hade då med sig för att få alla sina saker hit. Så också grannen, Solitanders granne, hamnade och flyttade bort från sitt hem, för Alexander behövde två hus så att han ryms. Och mellan de här husen så byggde man sen en sån här, ska vi säga, bro så att han kunde gå från ena huset till det andra utan att springa via det där gatan. Och sen den här trottoaren, den fortsatte via gamla rådhustorget hit upp till kyrkan och domkapitlet. Och om du nu sen blev fast med det att du går på den där trottoaren som var tänkt åt Alexander, så hamnade du och betala böter som i nutida peng skulle vara typ, vet du, en lite billigare elbilspris. Att på det sättet så var det ganska värdefullt att tro att man är Alexander den första och får gå där som är tänkt att han ska gå.
Lite underhållning behövdes ju också för tsaren och landets grädda. Och under landdagen ordnades ett antal baler. I domkapitlet arrangerades en som vi pratar om än idag.
Det hörde till de här kvällsprogrammen att sen skulle det vara bal. Och en av dem, eller flera av dem, så ordnades här i domkapitlet. Och det var ju sen den delen som damerna fick delta i. De hade ingen roll i de här officiella möten, men sen på kvällarna så fick de delta i de här bal och danserna. Och jo, det berättas då att i det här domkapitlet skulle ha hänt då den här stora grejen som då har blivit i film och böcker. Och ännu i denna dag så får ju folk in till museet och fråga att nu har ni den? Och det som de då skulle vilja se är Ulla Möllersvärds solfjäder som läskar då ha tappats ner här på golvet i domkapitlet.
Ja, så det var bal. Där är massor med vackra kvinnor, välklädda män och så förstås tsar Alexander som är en stilig kar. Och Ulla Möllersvärd tappar sin solfjäder. Och vad gör Alexander?
Han tar upp det. Och allt stannar. Musiken stannar, folk stannar och stirrar på Alexander, Ulla och solfjäder. Och man kan ju lite tänka sig att en sen då. Nu kan man nu tappa en solfjäder på golvet. Att dansa på en bal med någon kejsare eller tsar. Så man kan tappa bort sig. Det är helt förståeligt. Men på den tiden så sådana unga damer, så de fick lära sig att hur ska man använda den där solfjädern om man vill ge små vinkar åt herremän. Och om du tappade din solfjäder framför någons fötter, så det var en ganska rak fråga att skulle vi kunna träffas på nytt, för du är ganska härlig. Och då kunde den andra bestämma att om man lämnar solfjäder på golvet, så då var svaret nej tack, jag är inte intresserad. Men om man tog solfjäder upp, så då var svaret jo tack, gärna. Och det berättas då att Alexander då skulle ha tagit den här solfjädern upp, och då hade alla vilja förstå lite mellan raderna att de kommer att träffas på nytt.
Mm. Var det inte så att Ulla Möllersvärd till och med blev hovdam i Sankt Petersburg sedan?
Jo, hovdam blev hon. Ja. Och det berättas att till exempel som gåva så fick hon en sån här jättestor rubin som hon använde sen som en del av i ett smycke som lås i det där smycket. En jättesnygg fin rubin.
Så kanske hovdam och lite till?
Jo, nej, kanske. Ulla aldrig berättade själv sanningen att hur det blev. Och de här rykten runt omkring henne, de blev ju bara större och större och värre. Vilket egentligen kanske bara berättar om det, att hur viktigt ett bra rykte var på den tiden.
Har ni hennes solfjäder då?
Ja, vi har, eller det sägs att det skulle vara den solfjädern. Tyvärr så är den inte framme för... Det är av spets och gammalt spets och silke. Det vill gå sönder lite av sig själv. Och den är tyvärr, ser lite ledsen ut. Men jo, den finns ännu kvar.